Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, i dessa coronatider så finns det ju många som försöker göra vad de kan för att få saker att fungera. I Tyresö har vi ju besökt många företagare som har kämpat och i höstas så försökte vi göra reklam för olika matställen och visa att hit kunde man gå och äta. Nu tänkte jag ta kontakt med en person som jag känner sedan tidigare. Nämligen en gammal kollega från Sveriges Television. Hon heter Sanna Balsvik. Och hon är med i ett nätverk för företagare. Hon har tagit tjänstledigt från SVT. Och då tänkte jag kolla med henne hur det fungerar. För att det här nätverket ligger i vår grannkommun Haninge. Så nu ska jag ringa upp henne här och kolla vad hon har att berätta för er.
Sanna Balsvik.
Nej men hej Sanna, där är Ann Sandin Lindgren från Tyresö radion.
Ja men hej för dig du.
Hej.
Hej.
Ja vad kul att få intervjua dig. Jo, jag introducerade dig när jag ringde upp dig och talade om att vi måste ju se till att ja, man ska stötta olika företagare som ja, driver verksamhet i dessa svåra tider. Mm. Och då har jag förstått att du inte längre är en av de högsta cheferna på SVT som jag känner dig som.
Precis.
Ja, vem är Sanna Balsvik och vem är du?
Ja, nej men jag har ju ett förflutet då på Sveriges Television där jag var chef och ledare i en herrens massa år. Men sen så kände jag att jag ville prova på någonting annat och ja, prova mina vingar som egenföretagare. Så nu så jobbar jag som egen och startat eget och där tar jag uppdrag som mötesledare kan man säga, moderator, konferencier. Och allt som har med möten att göra, facilitator och processledare in i bolag när de har sina möten och vill kunna driva framåt då.
Ja, jag vet ju att det var någonting du var väldigt duktig på SVT. Du ledde ju stora sådana här projekt och informerade. Men när du då gav dig ut som egen, var inte det lite dålig timing då?
Jo, det kan man ju lugnt säga. Att ge sig in i någon sorts mötes- och eventbransch som jag då gjorde 1 mars 2020. Det kunde väl kanske nästan inte ha varit en sämre timing tror jag. Men, men hyfsat snart så blev det ju digitalt. Men det ska jag säga, våren... nej, det var inte jättetajmat. Det var det faktiskt inte.
Vad hände i den här branschen? För att det här var ju... Väldigt många, i alla fall artister, har ju berättat om att de helt tappar alla sina gigs. Men den här branschen du gav dig in i, det är ju liksom konferenser, det är ju företag som träffas. Berätta, vad är det liksom när man är konferencier? Vad gör man då?
Nej, men det, man kan säga att vara konferencier, då kan man lite slarvigt säga, det är lite mer glitterkavaj på. Det kanske är ett kvällsevenemang eller ett evenemang som mer ska vara roligt och härligt. Sådär. Moderator brukar man säga, då är man mer en som också ställer frågor från scenen eller håller en paneldebatt eller den där typen av mer konferenser. Och allting, jag hade nog en vecka lite drygt av väldigt, väldigt bra möten och 3 uppdrag som i stort sett var mina och det kändes ju toppen då innan hela pandemin bara rullade in och då störtdök ju hela den här konferens kan vi kalla det för branschen då och allting ställdes ju in först faktiskt ganska så raskt och så var det väl så i några månader tills man började så här inse att fast det här kommer ju inte att gå över på några dagar så att säga, utan här måste vi ju hitta ett annat sätt. Och då blev det ju digitala möten som sen har ju fått en explosion, en riktig boom att göra konferenser digitalt på olika sätt. Det kan vara stora konferenser där man är i en studio och sänder ifrån och kanske har lite gäster och så, men att alla deltagarna sitter hemma. Men så kan det också vara mindre bara möten på ett företag man vill träffa personalen och då gör man det i ett Teams-möte eller Zoom eller så, men även de blir mer arrangerade och det kommer in en moderator eller en liksom programledare som för samtalet framåt kan man säga. Så att sakta men säkert så blev det ju digitalt och nu är ju det ganska stort faktiskt och väldigt många som gör.
Mm. Ja då som följer många av de här digitala mötena och själv inte med på så många i och med att jag inte behöver det. Jag kan känna att det finns väldigt mycket barnsjukdomar när det gäller folk som är med i digitala möten, det vill säga Om man då har jobbat på SVT så vet man att ljud och bild är viktigt. Alltså hur man sitter. Att man inte sitter i köket framför fönstret så att man blir en svart person. Eller att man inte har uppkoppling. Och jag som då följer, eller vi sänder ju kommunfullmäktige. Som är, de sitter ju då hela kommunfullmäktige digitalt. Och det här, vad ska man säga, det här nya sättet att umgås på. Har det blivit bättre under den här perioden tycker du?
Alltså jag håller med om att det fortfarande är ganska mycket, vi kan ju kalla det barnsjukdom eller så, att man inte riktigt, att man kanske gör så här, att man tar sitt vanliga möte och så ställer man bara fram någon digital plattform eller kamera framför. Och det blir ju inte jättebra, det blir ju ofta kanske för långt och det orkar man inte, man pratar om något som kanske Zoom-fatig, att man inte orkar som, liksom, som människa att sitta framför en skärm alldeles för länge. Så att dels är det en tokig grej att man bara tar sitt vanliga möte och så bara gör man det digitalt. Man behöver tänka igenom lite. Men sen är det precis som du säger med ljud och ljus. Och bara en sån enkel grej att man måste titta in i kameran. För det glömmer ju 8 av 10 personer. Och det blir ju som att dra ner en rullgardin. Man får ingen kommunikation med deltagarna som sitter och tittar eller lyssnar eller så. Så att ha kameran på är det första. Och sen att när man pratar att man tittar in i kameran. Och sen finns det ju en hel del andra grejer. Jag har coachat en del grupper och personer kring det här för att göra de här digitala mötena ännu bättre. Men här finns det fortfarande ganska mycket att göra, även fast det har blivit mycket bättre sedan i våras. Det får man ju lov att säga.
Men när du kommer in då och liksom hittar ett gäng då som ska liksom umgås och vara produktiva kanske och liksom komma fram till saker, lär du dem också sådana här tekniska saker eller har du mer med vad ni pratar om? Hur funkar ett sånt där som du sysslar med?
Ja, det är en blandning faktiskt. Jag är ingen supertekniker och kan inte alla dessa kameror och så. Men däremot så kan jag ju basic och jag vet ju och ser och förstår vad som är viktigt kring det. Som du säger så har man varit på SVT så är man ändå ganska van i den här situationen eller miljön med kameror och ljud och ljus och sådär. Så det pratar jag en del om, absolut. Om som du säger, ljuset måste komma framifrån. Vad har du för ljud? Hur nära är du mikrofonen? Ska du gå runt och röra dig i ett rum? Måste du kanske ha en mygga som är trådlös och så vidare. Också hur omgivningarna ser ut och rummet där man står och sådär. Men sen så pratar jag mycket om allt från vad du har på dig till, precis, jag tycker till exempel att det är bättre att man står upp, man får mycket mer kraft i det på något sätt, men också då hur man beter sig med kroppen och rösten och ögonen och blicken och allt det här. Och också hur man lägger upp mötet, som du sa, man kommer in och ska ha ett möte, hur får man delaktighet och hur får man med interaktiva inslag så att de som är delaktiga inte sitter och somnar utan att de faktiskt är med på mötet. Det finns ju ganska många olika sådana där aspekter, en hel del som är egentligen de samma som ett vanligt möte, men så finns det ju ett gäng då som är lite speciella för just de digitala mötena.
Men det här med att du vågar ta steget rakt ut i, ingenting höll på att säga, men du har ändå varit fast anställd på ett väldigt tryggt företag i, var det 24 år eller någonting sånt där? Och ett företag som väldigt många vill vara i. Och sen bara hoppar du ut och tar den här liksom, vad ska man säga, steget. Hur var det? Alltså, blev du inte livrädd?
Alltså det så var jag ganska, jag förberedde mig hyfsat länge. Jag pratade och träffade många som jobbade just som moderatorer för att undersöka och liksom säkerställa, kan man leva på det här? Kan man ha det här som ett jobb? Och det kunde man ju då, fick jag höra av de här personerna. Så jag var ganska förberedd faktiskt. Och sen så hade jag också bestämt mig för att jag skulle sätta upp, jag hade bestämt mig för ganska många grejer innan, att jag skulle ha en rutin så att jag inte bara satt hemma och började lösa korsord eller titta på Netflix, utan jag hade min rutin, vad jag gjorde, jag gick till jobbet så att säga, även fast det var ett rum här hemma och sådär. Så att jag var ganska förberedd, men det är klart att det var lite läskigt, absolut. Och en stor grej där då, och framförallt också när hela coronapandemin kom, var ju att jag insåg att jag måste höras och synas. Jag blev ganska aktiv på LinkedIn och Facebook och så. Och sen att nätverka och träffa folk. För hur skulle folk få förstå att jag fanns överhuvudtaget? Det var ju min utmaning. Som anställd i 23 år och sen plötsligt någonting annat. Hur skulle folk liksom förstå det?
Precis. Och det är det här vi ska prata om också. För att du är ju med i ett nätverk. Jag kan ju ingenting om det här med företagarnätverk. Jag vet att vi i Tyresö, vi har ett företagarnätverk som håller till i vårt lekland som heter Katash. Men det jag har sett av det är ju föredrag inför andra. Alltså olika Tyresö-företag som berättar om sin verksamhet och lär känna varandra. Sen finns det ju Lions och alla de här gamla, vet du, ja, finns ju olika såna här gamla nätverkande. Men det här är ett slags nytt nätverkande som du är med i.
Ja, både och kan man säga. Men precis, det började med faktiskt att jag, som du säger, finns ju en massa olika nätverk. Och det började med att jag gick med ett kvinnligt nätverk som heter For Good. Och där handlade det mycket om att få inspiration, att lära av varandra. Men också att bara träffas och knyta kontakter kan man säga. Det var väldigt bra för mig, för att jag började där och fick massa bra kontakter och bra tjejer som jag fortfarande, säkert uppåt 20 stycken som jag fortfarande har löpande kontakt med. Och de alla jobbade ju någonstans eller var egenföretagare eller sådär. Så vi kunde ha och har fortfarande väldigt bra utbyte av varandra.
Vad handlar det om? Vad handlar det om för slags liksom, vad får man tips om? Är det liksom vilket bokföringsprogram man ska använda? Eller, alltså, vad är man tipsar varandra om som egenföretagare om man nu inte jobbar i samma bransch?
Just det. Nej, men det var lite sånt faktiskt. Alltså själva For Good, de arrangerade mest inspirationsföreläsningar kan man säga. Men också möjlighet för oss att träffas bara på olika sätt med olika teman kan man säga. Sådär. Och sen blev ju det också digitalt och via webinars och Zoom och så. Och där tog jag väldigt mycket initiativ så att jag kontaktade jättemånga av de här tjejerna så att jag fick de här kontakterna. Men sen så var vi ett gäng i det här stora gänget som då nu har fortsatt att träffas. Och då, precis som du säger, det är lite så faktiskt. Hur gör ni med bokföring? Hur gör ni med momsen? Eller, alltså sådana där rent praktiska grejer. Men sen också att en tjej jobbade med kommunikation till exempel. Och hon skulle hjälpa ett företag att sätta upp en prisutdelning för årets ledare inom vård och omsorg. Och då visste hon vad jag gjorde. Så då frågade hon om jag kunde komma in och vara programledare för det. För den prisutdelningen. Så har vi också hjälpt varandra med olika uppdrag helt enkelt. Och samarbetat så. Så att det har varit lite både och kring det där faktiskt.
Ja, för när det gäller så här att söka jobb. Då säger man ju att det viktigaste när man ska söka ett jobb. När man är ung till exempel. Det är att man har ett nätverk. Man får sina jobb via kontakter. Det är inte bara att skicka in ansökningar. Är det samma sak när man är egen företagare? Liksom? Det är inte bara att sätta ut en annons i tidningen. Här finns jag.
Nej, alltså jag skulle ju säga, det är säkert olika, kanske olika branscher, men jag skulle absolut säga att nätverket har ju för mig har det varit A och O. Alla uppdrag jag sen har fått nu under fram till nu då, som ändå, det började ju lite knackigt där då men sen så kom det igång och då har ju alla de olika uppdragen jag har fått har ju varit via nätverk på ett eller annat sätt faktiskt. Så det, jag tycker det är superviktigt och jag fick till och med här om veckan ett direkt uppdrag via just LinkedIn som ju också är ett nätverk kan man säga då. Mm. Där jag tänkte att får man jobb på det här eller får man uppdrag på det här, liksom via LinkedIn. Men då var det en person som hörde av sig som bara inte hade någon relation till mig egentligen på något sätt. Men hade sökt och hittat att jag var moderator och behövde en mötesledare till ett sån här runda bordsamtal. Så att jag skulle säga att nätverkandet och också att man på något sätt via det där bygger sitt varumärke är ju det man gör lite grann. Både när man träffar folk liksom, fysiskt eller på möten och på LinkedIn och sociala medier så är det ju att man berättar vem man är och vad man står för. Och det ska jag säga har varit helt avgörande för mig faktiskt. Jag tror att det är samma som när man söker jobb.
Ja, och jag tror att LinkedIn det är ju liksom mer det här söka jobb, visa att man finns på arbetsmarknaden. Om jag fattar det rätt, i alla fall när jag jobbade på SVT och vi sökte olika personer som sökte ett jobb. Då gick de ofta in på LinkedIn och kollade vad är det här för människa och vilka andra människor är den vän med. Så att mina chefer ringde ju upp någon gammal, aha min gamla kompis där har jobbat med den här personen. Och då fick man liksom, vad ska man säga, själv hitta referenspunkter. Så att det är ju väldigt smart egentligen att man kan se, aha den här personen känner min bästa kompis där, då kan jag ringa. Alltså, det är väldigt mycket sånt verkligen. Också, för man, det är ju väldigt mycket människor ute i omlopp. Man vet ju inte vad folk går för om inte man får någon kontakt.
Nej, precis. Nej men det är absolut. Och man vill gärna ha en referens, vare sig man ska söka jobb eller egentligen som konsult då, att jag ska få ett uppdrag så vill ju säkert kunden gärna ha en referens. Vad har den här personen gjort förut? Absolut. Precis. Håller helt med om det. Ja. Mm.
Men jag tänkte det här nätverket som du är med i som faktiskt du säger, som är i våran grannkommun Haninge. Vad heter det?
Ja, det heter BNI. Mm. Alltså Bertil Niklas Ivar.
Ja.
Och det står, tror jag, för Business Network International. Och det är, det här hittade jag då efter jag hade varit med de här tjejerna i For Good, som var ett lite lättsammare nätverk, så fick jag kontakt med BNI. Och det är i grunden ett amerikanskt format, tror jag, finns över hela världen. Och finns en massa olika teams, som det heter, eller grupper då, olika nätverk. Och även i Stockholm och i Sverige finns det massa olika. Och där är det väldigt mycket mer fokuserat på att göra affärer. Och efter att jag hade varit i det här första nätverket, som var lite lösare i kanterna och mer inspiration och personlig utveckling, så letade jag efter något nätverk som var verkligen fokuserat på att hitta och hjälpa varandra att skapa fler och bättre affärer. Och då hittade jag BNI och gick med i ett team, och nu är jag då med i det som heter BNI Haninge. Och det är ju Haninge med omnejd. Det är faktiskt några stycken som är med där som bor mitt inne i stan i Stockholm och sådär. Så att man är lite överallt ifrån. Men när vi ses, nu gör vi ju inte det då, men när vi ses på riktigt så att säga i ett rum, då gör vi det i kommunhuset i Haninge. Så att av den anledningen så kan det vara smart att man bor lite grann halvnära i alla fall. Sådär. Men det, och då finns det ett BNI-team där, och sen finns det inte så många i närheten annars av er. Så att därför så tänkte jag att, men det tror jag skulle passa ganska bra, för det är ändå hyfsat nära, och det är allt från Trångsund, Farsta, Huddinge, ja, men Tyresö och så vidare med omnejd, och Haninge.
Nynäshamn,
ja, precis. Och där ses vi en gång i veckan.
Ah.
Och så att det är betydligt mer kontinuerligt. Det är också ganska skönt om man är egenföretagare eller inte har jättemycket kollegor eller så, att det är en kontinuitet, att man faktiskt ses och har sitt liksom avdelningsmöte nästan en gång i veckan, men med sina inom citationstecken då kollegor. Men där ses man en gång i veckan, och hela konceptet går ut på att man lär känna varandra så pass väl så att man sen vill rekommendera varandra ut till sina liksom nätverk utanför det här lilla teamet som man har då utanför BNI Haninge. Mm. Och då är det ju så att alla som sitter med där, de känner ju en massa människor. Allt från folk de har jobbat med eller där de jobbar nu, eller grannar och släktingar och vad som helst, som i sin tur jobbar någonstans. Så att det blir ett ganska stort nätverk totalt om man ser det på det sättet. Mm. Det är också så här att eftersom de gänget här hjälps åt att skaffa affärer till varandra, så blir nästan de i teamet som ens säljare.
Ja.
De säljer ju mig till exempel ut i sina nätverk, och jag säljer dem då. Och det är ju också lite skönt, för ganska ofta i alla fall tycker man ju att det är så här lite jobbigt att sälja sig själv. Det är ju alltid lite lättare att sälja någon annan, ja, tycker de flesta.
Så tycker vi svenskar. Vi har väldigt svårt tydligen, ja, att sälja oss själva. Trots att vi innerst inne tycker att vi är världsbäst.
Ja, så är det ju, ja, lite grann.
Ja.
Men det är inte så dumt det där att få lite, nej, hjälp. Och sen när man då ses en gång i veckan, då har man det här så att säga formatet eller agendan som man följer. Och då gör man så att man presenterar sig varje vecka. Och då får man bara kanske 30, jag tror att det är lite olika tid, men 30-40 sekunder på sig. Så det gäller att ha sin, som det kallas, his pitch, eller sin förklaring till varför jag är världsbäst då. Behöver man ha väldigt kort och koncist, så att man kan verkligen trumma in det varje vecka. Och då är det så att i stort sett varje vecka så har man gäster som kommer med. För man vill ju gärna bjuda in, både för att det ger energi till mötet och det vidgar nätverket, och så kanske det är några som kommer som gäster som sen vill bli medlemmar. Så att därför så tar vi emot gäster, och då blir ju den här presentationen alltid skarp, eller vad ska jag säga. Ja. För det är inte så att det bara är teamgänget som har hört den där 18 gånger, utan det kommer ju alltid någon ny så att säga.
Sanna, det är du som håller i det här nätverket, va?
Ja, jag är i BNI Haninge, så är jag lite så där övergripande ansvarig från BNIs håll då. Mm. Så att jag är med som det, och så finns det en kille som heter Sven Ljung som håller i mötet, och så finns det lite andra personer som då håller i teamet och hjälper det framåt då, med lite administration och såna där saker då. Mm. Så att, men jag är med där som lite övergripande ansvarig kan man säga från BNIs håll då.
Och om det nu är olika företagare i Tyresö som hör på det här programmet, vilka sorts företagare tänker ni, eller har ni liksom, kan vem som helst som är enmansföretag eller större företag, alltså vilka är det som du tycker i så fall ska kontakta er, och vad tror du att de i Tyresö kan ha för nytta?
Ja, det är ju i stort sett alla, och det är en av tjusningarna skulle jag säga med BNI. Jag har ju nu varit gäst då också på flera sådana här, det kan man ju också göra när man går med, att man kan vara, eller kan man göra annars också i och för sig, men det finns en lätthet att vara gäst hos andra BNI-team också när man väl går med. Men då är det så här att det är ju folk från allsköns olika branscher, vilket är väldigt roligt och väldigt lärorikt. Så det är hela hantverkarsektorn så att säga, men det kan vara försäkringsbolag, det är bilsäljare, mäklare, fastighetsskötare, det kan vara egentligen vad som helst. Någon som vill komma ut med sin tjänst eller sin produkt och få hjälp och med just att få referenser till vem det är till mig så att säga. Men det är allt från anställda på stora företag till ganska många egenföretagare, och de kan ju vara, en del har några anställda och en del är bara, som jag är ju solo så att säga. Jag har ju bara mig själv så. Mm. Så det är friskt blandat och det är väldigt häftigt. Mm. Och då är det så här att i varje sånt här team så finns det, kan det bara vara en inom varje expertområde. Om vi säger en frisör så är det bara en frisör med i BNI Haninge.
Aha. Mm.
Så då är den liksom stolen upptagen, och det är ju för att det inte ska finnas någon intern konkurrens, utan då har man en frisör, en bilsäljare, vad det kan vara för någonting, en rörkille eller tjej eller en, ja, vad det nu är för någonting inom varje expertområde. Så.
Men hur funkar det då, Sanna? Om det då är den frisören som har kommit in där är en av de sämsta frisörerna i hela kommunen som ingen gillar. Hur vet ni att ni rekommenderar rätt frisör då?
Då kan man ju säga så här, när man ansöker om att få bli medlem, då tar teamet referenser, apropå det vi pratade om förut på LinkedIn. Så då tar man referenser och så kanske man pratar med en eller två och säger så här, hur är den här frisören egentligen? Och så får man förhoppningsvis veta att det är en toppen person på alla sätt och vis. Och sen är det ju det att man som sagt lär känna den personen. Skulle det vara en frisör kanske man till och med går dit och testar, så att man sen med fog kan rekommendera.
Ja, för det är det som är svårt. Det är det som är svårt. Och om du pratar hantverkare så är det ju väldigt ofta så att man är tvungen att gå på sina duktiga, alltså grannars rekommendationer för att veta om en hantverkare verkligen är bra.
Verkligen. Så jag skulle säga hantverkare, alla inom byggsektorn och så, de har ju mycket att vinna på den här typen av nätverk. Ja. För det är ju precis som du säger, där går man ju så mycket på rekommendationer. Det finns ju många branscher i och för sig, men jag tänker mycket just hantverkare, går man mycket på rekommendationer. Ja, ja. Och det är ju också så att har man då ett gäng hantverkare med sina olika discipliner, så kommer ju de säkert att, det har jag sett på många team, verka med varandra och ge varandra referenser. Elektrikern ger byggaren eller målaren och så att där, och det brukar man kalla för att de skapar ett power team, att de hjälper varandra. Men så det är ju, det funkar ju också väldigt väl att man hjälper varandra och rekommenderar varandra på det sättet.
Då kommer den svåra frågan, vad kostar det att vara med i ett sånt här nätverk? Det kan ju inte vara helt gratis.
Nej, men det är det inte. Det kostar, första året man går med så kostar det 10 000. Och sen blir jag lite osäker nu, men jag tror att det kostar typ 9 andra året. Så det blir lite billigare. Men det kostar runt 10 000 per år kan man säga då. Och då är det ju alla de här veckomötena som man går på. Och sen så har BNI ganska mycket olika utbildningar som inte är så jäkla dumma faktiskt. Som är både, finns det utbildningar inom hur ska man bli en bra BNI-medlem så att säga. Hur ska man dra mest nytta av det här nätverket. Men också sånt som, häromdagen var det en kring hur man utnyttjar digitala verktyget Zoom på bästa sätt. Det fanns en annan som handlade om sälj och där man fick tips och tips kring det. Så det finns ganska mycket olika sådana utbildningar, och de ingår ju såklart också. Mm. Och sen skulle jag säga att i stort sett alla, eller alla egentligen faktiskt som jag har pratat med, har åtminstone gått plus minus noll på det här. Att man ändå får så pass mycket referenser och affärer så att man minst drar in den där 10 000 så att säga. Och jag har väl gjort det plus hyfsat mycket till, och jag har bara varit med sen i augusti egentligen här. Så att det kan jag skriva under på.
Okej. Okay. Hur tar man kontakt med er då?
Man kan söka bara på bni.nu. Sen får man ju jättegärna höra av sig till mig. Jag vet inte om du på hemsidan kan lägga någon mejladress eller så. Får du gärna
det kan
göra
jag
det.
Göra.
Ja, så då är det bara att kontakta mig och fråga, hej, får jag komma på till BNI Haninge som gäst kan man ju börja med.
Just det.
Ja, och just nu tycker jag, om man gillar det i alla fall, de här digitala mötena, eller tycker de är okej, så är det ju väldigt enkelt. För då får man en inbjudan och en länk helt enkelt. Och sen så loggar man in sig och så hänger man med. Och vi ses då, BNI Haninge, på fredagmorgnar. Så då tar man sin morgonkaffe och så sätter man sig och är med på mötet helt enkelt. Och det kan man kan vara gäst ett par gånger för att känna, är det här någonting för mig och hur funkar det och sådär.
Vad kul, ja, vad kul. Sen tänkte jag fråga dig om en annan sak, i och med att jag vet att du är så mångsidig. Mm. För jag är ju kompis med dig på Facebook, så jag tänkte så här, va? Officiant? Mm. För att det här var någonting som inte jag visste, att när man är, det finns ju människor som viger folk borgerligt och begravningar och allt möjligt sånt. Och då fattar jag ju liksom att i Tyresö i alla fall så har man en lista på vilka som kan viga en. Och det är ju ofta för detta politiker, alltså människor med stort förtroende som gör det här som ett slags förtroendeuppdrag. Tänkte jag, oj, har Sanna gått med i något parti? Det var min första tanke. Du är officiant.
Ja, jag är borgerlig officiant. Jo, men så här, officiant är ju en som håller i ceremonier, olika sorters ceremonier. Och det kan ju vara namngivning, som inte är religiösa ska man väl lägga till, och det är ju själva grejen så att säga. Så det kan vara namngivningar och det kan vara bröllopsceremoni och begravning. Och då gick jag en utbildning i det här, och det behöver man egentligen inte, vem som helst skulle man kunna säga kan vara officiant, men jag gick en utbildning för jag kände att jag ville ha lite mer på fötter och lite mer verktyg och kunskap och sådär. Och när det gäller just vigsel, då är det så att om man ska viga personer rent juridiskt, då måste man vara vigselförrättare via länsstyrelsen. Och ja. Nu bor jag i Stockholms län och då tar de inte emot några sådana ansökningar just nu. Så det kan jag inte göra. Däremot så är det väldigt många som går till stadshuset och viger sig. Precis som du säger, då kan det vara politiker och så som gör den här. Det finns ju en 2 minuters och en 4 minuters tror jag det är, ceremoni. Så det är en kort grunka där. Och då är man vigd rent juridiskt.
Ja, och det brukar vara ganska tråkigt. Det är väl liksom bara nästan, det är ganska opersonligt, och man ska bara ta med sig 2 vittnen och sen är man ganska snopen över att det gick så fort, för det har vi hört unga människor som har sett på amerikanska filmer som på något sätt tror att de har klätt upp sig jättefint, kommer dit och sen bara ut lika fort som de kom in.
Ja, men så är det ju. Det där är ju som sagt den här korta juridiska, tager du, tack, nu är det klart, ungefär. Och sen så får man liksom själva, ja, då är man juridiskt sett gift så att säga, eller man har ingått äktenskap. Det jag gör då, i och med att jag inte kan göra den där lilla juridiska saken, men däremot så kan man ju sen sätta upp sitt bröllop som man kallar det, alltså sin bröllopsceremoni med alla släktingar och vänner och sådär. Och då kom jag in i bilden som officiant. Och då gör man liksom den där ceremonin, kan man säga, nästan igen. Fast mycket mer med sång och musik. Och det kan vara texter. Och det kan ju vara både, jag sjunger också så jag kan sjunga. Eller det kan vara släktingar som vill spela och sjunga. Eller läsa en dikt eller sådär. Och att man säger sina löften framför alla sina släktingar och vänner och så. För att som du säger, i stadshuset eller var man går någonstans, det är ju en ganska kort, eller den är väldigt kort rättare sagt, och man har med sig kanske 2 vittnen och sen tack och hej, nu är det nästa sådär. Så att den där bröllopsceremonin som är lite större och lite framför alla sina kompisar och släktingar och så, den kan jag då göra. Och det är egentligen samma som namngivning. Då skickar man ju in sina papper bara till Skatteverket vad barnet ska heta. Och sen har man då en ceremoni som är mer lite dop kan man säga, fast det är helt icke-religiöst då.
Men hur har du kunnat göra sånt i pandemitider då?
Ja, alltså nu är det ju mycket planeringar inför våren och sommaren. Så det är ju mer det har varit. Och sen en del begravningar framför allt har ju skett digitalt. Men jag skulle säga de här bröllopsceremonierna och namngivningsceremonierna med gäster och så. Det är ju mer att man planerar för att göra antingen i, låt säga, maj när man kan vara ute kanske. Om man kan stå ute och så. Eller lite senare under sommaren. Så att jag pratar med några som ska gifta sig fram i juli. Och då hoppas man att man ändå ska kunna samla lite folk och sådär. Man kanske kan ha det. Mm. Och som sagt, man kan vara utomhus då. Men begravningar, om man inte vill vänta. För det är ju många kanske som känner att man inte vill vänta med det liksom, hur länge som helst.
Man får inte vänta hur länge som
helst. Nej, alltså ceremonin kan man ju möjligtvis vänta med då. Men det är precis som du säger, man måste ju göra själva begravningen ändå. Och då är det ju hyfsat många som har gjort det just digitalt, att det sitter några stycken som är med i kapellet eller var man är, om det då är borgerligt och inte i kyrkan. Och sen så kan man sända det på, med olika länkar på YouTube eller via begravningsbyrån ofta har ju en möjlighet att sända. Och det är klart att det inte är samma sak alls. Men det är ju ett sätt att ändå göra det just nu då.
Så du är med liksom och hjälper till och arrangera och liksom skapa den här ceremonin kring det här. Och det är den som pratar och till och med sjunger.
Mm, precis. Och du, mycket kan man säga att om man knyter an till det vi pratade från början om att jag är moderator och håller i den typen av evenemang och större möten så är det är lite samma faktiskt. Man är med från början, man planerar, man har massa tankar om upplägget och hur ska vi lägga upp det här, vad ska vi göra, vad ska hända först, vad ska hända sen och sådär. Och sen så är man med under själva genomförandet. Så från planering till genomförande gör jag alltid egentligen i alla de här olika mötesformerna som jag då jobbar med. Men även just ceremonierna så är jag med och hjälper till att komma med låtförslag och textförslag. Och sen så som officiant skriver man ju alltid någon sorts tal. Är det en begravning så är det ett griftetal. Och annars så kan det vara ett tal till det lilla barnet och föräldrarna eller till de som ska gifta sig och sådär.
Mm. Vet du, hur får man tag på dig då? Och räcker det med att jag lägger ut din mailadress, de som hör det här och tänker att åh, vi vill nog försöka göra det här i sommar i alla fall.
För absolut.
Det är väldigt många som har väntat.
Det är ju många som, alltså jag tror det är jättemånga som sköt upp det från förra sommaren ju.
Ja.
Och som nu liksom laddar för att nu ska väl vaccinationer och annat göra att vi ändå kan börja göra den där typen av ceremonier och ses tillsammans. Men absolut, min mailadress är, och om du vill telefonnummer, mailadress är ju perfekt. Då kommer
du kan säga den också för de som bara lyssnar på radio.
Ja, absolut. Och då heter jag ju Sanna Balsvik. Så jag har en hemsida som är bara sannabalsvik.se och mailadressen är sannabalsvik.se. Balsvik.
Bra. Då lägger jag ut den också så att det är de som går in på hemsidan och ser det. Och jag vet ju till exempel just det här med officiant. För det, jag känner ju då väldigt många som har ägnat sitt liv åt politik men sen slutat med det och har blivit då vigselförrättare och allt möjligt. Och de säger ju då att det här är det roligaste uppdrag de har haft i hela sitt liv.
Mm.
Även om det är begravningar.
Ja, men det är ju väldigt fint att kunna bidra till de här ceremonierna som jag tycker är... Det är väldigt viktigt att man har dem. Det är synd om man struntar i dem. Det är nästan som om man slutar på ett jobb eller går i pension eller så. Så finns det ju de som säger nej, jag vill inte ha någon samling eller så. Men jag tänker alla sådana här milstolpar är ändå viktigt för oss att poängtera och göra någonting av. Och att göra en ceremoni där man tar in kanske en utomstående officiant gör ju att det blir lite mer på riktigt och det blir allvar och det blir en tyngd på något sätt i det än kanske att brorsan eller något står och håller i någon ceremoni eller sådär. Så och jag tycker det är viktigt att man gör ceremonin på riktigt så att det verkligen får ett avstamp till att nu är det något nytt i livet eller nu är det något nytt som har hänt eller sådär. Något viktigt som vi vill poängtera och trycka på ett annat sätt än att bara ha en fest eller så.
Helt rätt. Vet du vad Sanna? Det är ju så fort man pratar med trevliga, intressanta människor så går en halvtimme väldigt fort. För att ungefär en halvtimme ska vi ha våra program. Nu är vi lite över tiden, det gör ingenting. Så att jag tänkte att vi skulle avsluta nu.
Ja.
Men du får jättegärna komma tillbaka om du sen hittar lite Tyresö-grejer också. För att i och med att vi är Tyresö Närradio och gärna liksom speglar saker i Tyresö, det är liksom våran grej. Så får du gärna komma tillbaka till våran radio och berätta om det händer roliga saker med de företagare du har kontakt med i vår kommun.
Ja, det är ju hemskt gärna såklart. Jättekul. Ja, roligt.
Ja. Ja, ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som har pratat med Sanna heter Ann Sandin Lindgren.